Hoppas att ni har lagt märke till att det är en ungdomsgudstjänst idag. Så var det tänkt. Och vi har ju också ett av våra mål som är generationsöverskridande. Så att det får vi ta till oss idag. Gott att få mötas och stanna inför Guds ord. Och det ska vi göra nu. Och jag tänkte rikta in mig på vem är Gud? Vem är Gud? Och det är klart att det är ett jättestort ämne. Och man brukar tala om en allmän uppenbarelse av Gud och en särskild uppenbarelse av Gud. Den allmänna i skapelsen, i allt det vi ser runt omkring oss. Och i den särskilda, specifika i Jesus Kristus. Och det är där jag tänker fokusera i den här predikan. Den här meningen som ni ser, att leva de goda nyheternas liv i de dåliga nyheternas värld. Det var ett citat som jag läste någonstans som jag tycker stämmer väl in med den utmaning som vi har idag. Vi matas ju av dåliga nyheter. Och vi behöver de goda nyheterna in i den världen. Och där kallar Jesus oss att stå och presentera den Gud som älskar den här världen. Som älskar varje människa. Som vill väl med oss. Och det visade Jesus. Han utmanar oss att leva de goda nyheterna i en värld där det finns dåliga nyheter. Jag vill börja med att läsa en text från Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet. Och nu ser jag att alla har gula biblar, det finns fler där ute. Om ni vill hämta så går det bra. Och då är det på sidan 1035. Och då läser jag från vers 16 där. Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. Och när han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: Är det inte Josefs son? Då sa han till dem: Snart kommer ni väl med talesättet läkare bota dig själv och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sen sa han: Sannerligen ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på 3,5 år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid. Och ändå blev ingen av dem botad, däremot syrien Naman. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde fram honom till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Jesus ger här en programförklaring i synagogan i sin hemstad Nasaret. Man skulle kunna säga att det här är hans inträdespredikan i sin offentliga verksamhet. Han läser från profeten Jesaja. Man vet inte riktigt om han blev tilldelad den texten eller om han valde den själv. Hur som helst, han läser den och det är ju inget märkvärdigt så länge han läser. Utan när det kommer till tillämpningen utav texten, det är då det händer saker. Jesus förklarar genom texten att den Messias som ska komma, han ska frambära glädjebud. Han ska förkunna befrielse och nådens år. Han ska ge dem förtryckta frihet. Och han ska alltså tala om goda nyheter. Goda nyheter i den tiden som också levde med dåliga nyheter. Det var ett befrielsebudskap för de som lyssnade. Predikan avslutas med upplopp och mordförsök på Jesus. Man vill störta honom ut för berget. Jesus har provocerat sina lyssnare med att ta till exempel de här exemplen som han tar om änkan i Libanon. Inte Israel. Hon blev helad. Hon fick se ett under. Och han tar exemplet Naaman som var befälhavare för Syriens trupper och som gjorde räder in i Israel. Han blev botad. Alltså det är provocerande det Jesus säger. Att Gud har ett ärende till alla folk. Att Gud har inte anseende till personen. Gud är sån. Och bilden stämmer liksom inte för de som lyssnar vad de hade tänkt sig. Vi hade andra förväntningar. Och när vi läser evangelierna så ser vi hur Jesus gång på gång utmanar bilden utav vem Gud är och hur Gud agerar i den här världen. Idag är det ju palmsöndagen och vi läser texten om när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. En oerhört provocerande bild. Messias skulle komma och så visar Jesus att han kommer på ett helt annat sätt. Han kommer underifrån, inte ovanifrån, med makt på det sättet som han förväntade sig. Går den här? Där. Vem är Gud? Och bilden utav Gud, av vem Gud är, den har ju en avgörande betydelse för hur vi, för mitt liv och för hur vi lever. Och vår gudsbild formas ju egentligen inte utifrån våra predikningar och undervisning. Ja, till viss del hoppas jag. Men bilden utav Gud mejslas ju ut i våra liv, i våra erfarenheter med Gud. Vi hörde läsas från psalm 23. Den sann som så många människor genom tiderna har identifierat sig med. Herren är min herde. Hur vet man det? Hur vet man att han leder oss på rätta vägar? Jo, man har sett det i sitt liv och varit med om det. Gudsbilden formas alltså utifrån relation. Och utifrån erfarenheter. Psalmisten skriver i psalm 24, se och smaka Herrens godhet. Så nära ligger framkallningen utav gudsbilden. Smaka och se. Det är våra sinnen som är med där. Och i psalm 103 så står det, Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk, hans verk. Hur då? Jo, de såg vad Gud gjorde. Han räddade dem genom Röda havet. Han försåg dem med mat i öknen och vatten ur klippan. Och så säger psalmisten, barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Hur visste man det? Jo, man hade erfarit det i sitt liv. Låt mig få ta ett exempel. Om jag ska beskriva min fru, Anna-Lena, för er, så kan jag göra på olika sätt. Jag kan ju beskriva hårfärg, utseende, längd, skonummer. Ja, vikt kanske man inte gör, men ändå, man liksom beskriver det på det sättet. Men jag kan ju göra på ett annat sätt. Jag kan ju beskriva med ord som tålmodig, god, kärleksfull, generös, givmild. Det är ju ett annat sätt att beskriva en person. Och det är så Bibeln beskriver Gud. Gud är nådefull och god. Han handlar inte med oss som vi förtjänar. Han ger oss inte våra synders lön. Hur vet man det? Jo, man har gått med Gud. Och så har bilden utav Gud mejslats fram i den relationen. I Johannes 14 så ställer ju Filippos den här frågan. Herre, visa oss fadern. Det är ju intressant det här att lärjungarna hade gått med Jesus under ganska lång tid. Och så kommer Filippos. Vi skulle vilja se Gud. Och Jesus säger, så lång tid har jag varit hos dig, Filippos, och du har inte lärt känna mig. Den som har sett mig har sett fadern. Tror du inte att jag är i fadern och fadern är i mig? Fadern är i mig och utför sina gärningar. Så genom att se på Jesus så ser vi vem Gud är. Och i Nasarets synagoga, i den text som vi läste, så beskriver Jesus Gud som de goda nyheternas garant i den dåliga nyheternas värld. Gud är god mot oss. Nu ska jag berätta en av de mest kända berättelserna i Nya testamentet. Där Jesus på ett tydligt sätt visar vem Gud är och vad Gud gör. Och det är från Lukas, det 15 kapitlet. Där Jesus berättar liknelsen som brukar kallas liknelsen om den förlorade sonen. Och ni kan följa med, ni som har biblar, det är på sidan 1050. Bakgrunden är ju, vi ska ta en bild där också. Jag tog med den här bilden. Det är Rembrandt som har målat den här tavlan utav den förlorade sonen. Rembrandt, han levde mellan 1606 och 1669. Rembrandt Hermansson Rijn heter han. Och han kallar den här tavlan för den förlorade sonens återkomst. Den är målad bland det sista Rembrandt gjorde. Han dog 1669 och den här tavlan målades samma år, 1669. Den hänger på eremitaget i Sankt Petersburg, den här tavlan. Han förlorade sina barn. Han förlorade sin hustru. Han dog fattig och i stor skuld, med mycket pengar i skuld. Och så målade han den här tavlan bland det sista han gjorde. Ni ser den förlorade sonen som kommer hem. Han lutar sitt huvud mot faderns bröst. Och fadern lägger sina kanske ovanligt stora händer på honom. Man har analyserat det här. Men de är ganska tydliga. Och så står den hemmavarande sonen som ljuset faller på sidan. Bland skuggorna där. Henry Nguyen som har skrivit en bok om just den här tavlan. Det är en bok som är väl värd att läsa. Att komma hem heter den. Där han satt i flera dagar framför den här tavlan och funderade på vad den sa. Bakgrunden är ju att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus. Och de kom för att höra honom. Alltså de goda nyheterna lockar de mest utsatta. Och vad händer då? Jo, fariseerna och de skriftlärde förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då berättade Jesus liknelsen om den förlorade sonen, den förlorade penningen och det bortsprungna fåret. Och så berättar Jesus om en man då som hade två söner. Och de två sönerna hade två helt olika tänkesätt och inställning om hur man ska leva sina liv. Den äldre resonerar att om jag gör så gott jag kan, om jag lever rätt, uppfyller alla plikter, arbetar och betalar skatt, engagerar mig och står för rättvisa och mycket mer, då uppfyller jag det som livet går ut på. Då blir jag respekterad och erkänd. Den yngre resonerar på ett helt annat sätt. Och han kanske gör det som många tänker idag. Jag vill förverkliga mig själv. Jag går på den väg som jag tycker känns rätt för mig. Och jag vill gå min egen väg. Jag vill synas, få många likes. Jag vill bli rikt, omtyckt, ha många vänner. Jag vill bli uppskattad. Då finner jag livet. Då blir jag populär. Och så begär han att få ut sitt arv. Och vi kommer till det. Men det är egentligen inte de två sönerna i berättelsen som är huvudpersonen. Utan det är ju fadern. Det är han som är poängen. Jesus blir anklagad för att äta och umgås med syndare. Och så talar han om genom den här liknelsen: jag gör det därför att Gud är sån. Och så berättar han den här storyn. Och anledningen till att han just umgås och äter med syndare, det är att han vill hjälpa oss att förstå vem Gud är. Och vad Gud vill med våra liv. Den yngre pojken begär att få ut sitt arv. Och sen sticker han hemifrån. Och det här har man liksom undersökt i den här delen av världen. Så är en sån begäran detsamma som att säga: far, jag önskar att du vore död. Det är den yngre pojkens önskan. Och några dagar senare, det märkliga i det här är ju också att fadern delar arvet mellan dem. Och några dagar senare så har den här yngre sonen sålt allt och har en ganska stor behållning på sitt konto. Och en tid senare så har han gjort sig av med alla sina pengar, allt det arv som han hade fått ut. Pengarna tar snabbt slut för lillebror. De har gått åt till fester, till lyxprylar, till sexköp. Och nu har han inget kvar utan tvingas arbeta som grisskötare. Då kommer han till besinning och börjar tänka: om jag ändå ska ta mig hem igen. Och så tänker han ut en syndabekännelse. Och en plan för att få arbeta på gården där hemma. Och han hinner inte med att bekänna utan möter en far som kommer springande mot honom och kramar om honom. Och som ropar över axeln på honom: Slakta den, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Storebror, han befinner sig hemma och arbetar idogt på gården. Han sköter sig och är plikttrogen och duktig. Och om vi nu tänker oss att det är en film, så ser vi en scen där bakom den stora ladan på gården, där står storebror. Och han ser inte så glad ut. Han har kallat till sig en av drängarna på gården och frågat vad som står på där inne i huvudbyggnaden. Han har fått reda på att hans bror har kommit hem. Han är sur och säger till drängen: hur är det möjligt att en far kan vara så naiv? Här kommer den där uslingen till lillebror hem. Han som i förväg bad att få ut sitt arv. Och nu har han gjort sig av med alla pengarna. Han har köpt sex för arvet. Han har festat bort allt och ätit tillsammans med grisar. Nu har han kommit tillbaka hit. Han som önskade att far skulle dö. Och nu ordnar far en fest för honom. Och jag som har arbetat och slitit på gården under så många år. Jag som har sett till att allt är i ordning här på gården. Som har ställt upp när det har behövts och mer därtill. Jag som har offrat tid, energi, pengar och gjort uppoffringar. Jag har aldrig fått ett erkännande för det. Aldrig har det ordnats någon fest för mig. Aldrig har jag fått nya kläder eller presenter som den där uslingen till bror har fått. Far borde straffa honom, skälla ut honom och skicka iväg honom dit han kom ifrån. Nu har far skämt ut hela vår familj genom att springa genom byn till allas åtlöje och omfamnat denne usling som frivilligt lämnade oss. Som har skändat oss och skämt ut oss. Som har trampat på oss. Gjort oss till åtlöje. Det är inte rättvist. Det är en skandal. Jag fattar inte hur pappa tänker. Ser ni den här scenen framför er? Och tänker nu att det är en film. Och så tonar det fram en sån här dramatisk, olycksbådande musik i bakgrunden. Och vi ser hur far kommer sakta gående över gårdsplanen. Och han går fram till sin äldste son och säger: mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. När folket hade hört den här berättelsen från Jesus, så tror jag de alla stod bara och skakade på huvudet och sa: så här får det inte gå till. Det är en skandal. En far beter sig inte på ett sånt här sätt. Den här berättelsen är egentligen en frontalkrock mellan olika sätt att tänka och förhålla sig. Å ena sidan faderns skandalösa beslut och bemötande. Och å andra sidan de båda sönernas inställning att livet handlar om att jag får det jag har gjort mig förtjänt utav. Lillebror når botten av sitt liv och tror att han genom att arbeta som dräng kan vinna tillbaka faderns kärlek och acceptans. Storebror tänker på samma sätt, att livet handlar om prestation och förtjänst. Att man får det man betalar för. Storebror menar sig ha rätt till faderns kärlek, att han förtjänar den genom hårt arbete och gott uppförande. Och han har noga kalkylerat och tänkt igenom vad hans goda gärningar och goda uppförande ska ge i ersättning. Och lillebror tänker på samma sätt. Jag kanske kan få arbete på gården och tjäna som dräng och betala av min skuld. Så båda relaterar till sin far som leverantör och sig själva som kunder. Och så tänker jag, ja, kan vi känna igen oss i detta? Att Gud ska på något sätt belöna oss för våra insatser. Och så säger han, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Du har redan fått det. Och fadern försöker hela tiden med att föra dem tillbaka till att ja, men ni är mina pojkar. Och det är oavsett vad ni har gjort eller inte har gjort. Och så försöker han dra in den äldre genom att säga, mitt barn, du är alltid hos mig. Och så säger han till den yngre, säger han om den yngre, min son var död och fått liv igen. De är båda söner fullt ut hela tiden. Till och med när de var i främmande land. Eller när de står bakom ladugårdsknuten och surar. Så ser Gud på oss. Och jag kan känna igen mig i de båda sönerna. Och jag lämnar på något sätt hemmet varje gång som jag inte lyssnar till den röst som säger mitt älskade barn. Och istället lyssnar och följer de röster som visar på en mängd olika sätt att vinna den kärlek som jag är skapad för och att leva för och längtar efter. Jag tror det är Magnus Malm som säger det stora behovet i en kristen församling, det är människor som vet att de är älskade utav Gud. Ta till dig det, du som kämpar, där du inte liksom tänker att du får ihop, att det inte slutar på noll på något sätt. Att Gud på något sätt inte skulle ha accepterat dig. Här möter vi en Gud som förlåter, välkomnar, kysser, ordnar fest, är generös, springer oss till mötes, längtar efter oss, alltid närvarande. Fadern har ju stått varenda dag vid vägen och tittat efter sin son. Han älskar dem inte för att de har förtjänat det. Och det är inte för att de är som de är. Han älskar dem för att han är kärlek. För att han är den han är. Det är de goda nyheterna i de dåliga nyheternas värld. Tänk om det fick genomslag i mitt liv, i våra liv. Och så ser vi upp i det ansikte som är Gud, som ser så på varenda människa. Och då kan inte vi se ner på någon människa, eftersom Gud ser någonting annat. Vi har mött honom som gav oss ett nytt liv, en ny identitet, ett hopp. Han är barmhärtig och nådig. Han är den gode herden. Han är långmodig och stor i mildhet. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Så skrev psalmisten för många hundra år sedan. Och det är den erfarenheten och i den vandringen med Gud som vi lär känna honom, som är trofast, som aldrig sviker. Vi ska, som vi gör i våra gudstjänster, gå över i bön. Och vi ska sjunga tillsammans. Alma, du får komma fram och så ta med dig ditt team. Och så sjunger vi någonting och vi kommer att be tillsammans. Tony och jag kommer att finnas vid förbönsplatsen. Och vill du ha förbön så gå gärna dit. Eller tända ljus. Eller att på något sätt respondera på den kärlek som kommer från Guds hjärta till dig just nu.